Idag så har jag satt som tema för min predikan genombrott. Och ordet är hämtat ifrån Jesaja bok, det 43 kapitlet. Och där står det, men glöm det som förut var. Tänk inte på det förgångna. Nu gör jag något nytt, säger Herren. Det spirar redan. Märker ni det inte? Vad skulle ske? Hur skulle det se ut runt omkring dig om Guds rike fick bryta igenom helt och fullt i ditt liv? Hur skulle det se ut i Södertälje om Guds rike fick ha sitt genombrott fullt ut i Södertälje? Hur skulle det se ut om det blev väckelse? Jag önskar att du skulle bära med dig den frågan och tänka dig in i vad som skulle ske i din familj, vad som skulle ske på din arbetsplats, vad som skulle ske där ute i samhället. Om verkligen människor fick se vem Jesus är. Nu har jag satt som rubrik genombrott. Och det är ju faktiskt så att ett genombrott kan ske i olika riktningar. Och om vi tänker församlingen som vi har pratat om flera gånger i den här helgen. Som Guds folk som har blivit tagna ut ur mörkrets välde och satt över i Guds älskade sons rike. Så kan man tänka sig att ett genombrott skulle kunna vara antingen att världen väller in i församlingen. Eller också att församlingen gör ett genombrott ut i denna mörka världen. Och vi vet att ljuset är alltid starkare än mörkret. Så om vi verkligen bryter igenom så kommer vi att tränga undan mörkret där ute. Jag vet inte om ni kommer ihåg, men för några år sedan, det är nog ganska många år sedan nu, så var det så här i Stockholms skärgård att grundvattennivån hade sjunkit. Det hade varit torrt så många somrar i rad så att grundvattennivån hade sjunkit till en så pass låg nivå så att saltvattnet ifrån Östersjön trängde in i de friska dricksvattenbrunnarna. Kommer ni ihåg det? Och vet du, det blev en så stark bild för mig. Det blev en så stark bild av den andliga världen. För när den andliga nivån sjunker tillräckligt lågt så kommer denna världens grumliga vatten att tränga in i de friska källorna. Och så frågar jag, hur ser det ut idag? Är det så att genombrottet har skett ifrån världen in i Guds församling? Eller bryter vi igenom ut i denna världen? När Guds rike bryter igenom och bryter ut i denna mörka värld, då kallar vi det för väckelse. Och vet du, min predikan idag kommer att ha tre punkter. Och den första punkten är att Gud vill väckelse. Min andra punkt är människorna där ute vill väckelse. De längtar efter något nytt. Men vad vill vi? Det är min tredje punkt. Vad vill vi? Gud önskar att hans folk på jorden ska vara inte, han önskar inte att hans folk på jorden ska vara en bortglömd kraft. Gud vill göra något nytt i och genom oss som kallar oss för kristna. Och väckelse, vad är det för något? Ibland så vill man dra ner väckelse till att ja, men det är kanske inte så. Så vi ska kanske inte vänta oss att det ska ske som det skedde för i världen. Vet du, jag undrar om inte det är en falsk tanke. Jag tror att vi ska vänta på att Herren ska komma med sina strömmar av nåd över den här staden och över vårt land. Väckelse, det är när Guds eget folk, när du och jag förstår allvaret. När vi förstår att varje kristen, inte bara några få, är kallade till tjänst. Det handlar inte om du är kallad till tjänst. Det handlar om vad är du kallad till? Vad är din plats i Guds rike? Vad vill Gud skriva i ditt liv idag och inför framtiden? Vad vill Gud skriva på ditt hjärta som Peter talade om? Det är det första, att Guds folk blir väckt över allvaret. Att Jesus har kommit för att människor inte ska gå förtappt men ha evigt liv. Därför kom han. Det finns två utgångar på det här livet. Och det andra, det är att vi blir så ivriga, uppglödade utav vår gemenskap med den levande guden. Att vi vågar att gå ut och berätta för andra så att många människor blir frälsta. Genombrott, vet du, jag tänker ibland, jag spanar precis som Elia spanade ut över och såg om det skulle komma regn. Jag spanar och jag väntar. Finns det ett litet moln? Och jag tar tag i varje litet tecken på att väckelsen är på väg. Och så försöker jag hålla fast det. Hålla fast i det. Och varje människa som kommer in och får lära känna Jesus. Jag tackar Gud. Och så tänker jag, det kommer flera. Det kommer flera. Det måste komma flera. Och snart kommer genombrottet. Gud vill väckelse. Första Timoteus brev 2:3-4. Där står det att Gud vill att alla människor ska bli frälsta och lära och känna sanningen. Det är Guds hjärtas längtan. Han vill ha en relation till varje människa. Och Gud, han som skapade världen, han har handlat i historien. Om vi ser bakåt i tiden så har Gud handlat. Du behöver bara läsa i Bibeln så ser du hur Gud har handlat genom generation efter generation. Hur han har handlat och hur trådarna liksom löper som en enda berättelse. Helt ifrån skapelsen in i våra dagar. Gud har handlat i historien. Och så sände han sin son i historien som ett försoningsoffer för all vår synd. Han gjorde det möjligt för varje människa att få fred, få frid med den heliga guden. Att bli försonad med en helig och en rättfärdig gud som inte tål synd. Jesus är den enda vägen. Till gemenskap med levande Gud. Och Jesus har gjort det möjligt för oss att bli heliga. Precis som Gud är helig. Gud har handlat i historien. Men han begränsade sig. Tänk den allsmäktige guden. Han kommer in i världen. Som ett litet barn. Sårbar, begränsad. Som ett litet såkorn. Och Bibeln beskriver också, eller Jesus säger själv, att han är, om inte vetekornet faller i jorden och dör så blir det ett ensamt korn. Men Jesus var det såkornet som kom in och som dog. Men han dog inte för att dö där nere i mullen. Utan han dog för att han skulle uppstå i sin nya kropp. Som är du och jag och vi. Kristi nya kropp. Kristi kropp på jorden idag. Församlingen. Vi som kallar oss kristna. Gud har handlat i historien. Gud handlar idag. Idag är han också begränsad. Han är begränsad till dig och mig. Och vad vi kan göra och vad vi vill göra. Vad vi behagar göra. Det har Gud begränsat sig till. Men Gud handlar idag. Skapar Guden, den allsmäktige Guden. Han talar. Han svarar på böner idag. Han leder genom sitt ord. Han kallar på människor. Och han beskyddar sitt folk. Gud är i handling idag. Han handlar. Och gång på gång så sträcker han sig ut till sitt folk. Som en god förälder. Och så säger han till dem, vänd om till mig. Vänd om till mig. Och om du läser Jeremia bok så ska du se att på många, många, många ställen där så står det att mitt folk, de vänder ryggen till mig istället för ansiktet. De vänder ryggen till mig och de går och de skådar ner i backen istället för att vända sina ansikten upp till mig. Jag som är den enda som kan befria dem. Vänd om, säger han. Gud har handlat i historien. Gud handlar idag, var så säker. Och Gud kommer att handla i framtiden. Men då kommer han inte att vara begränsad. Han kommer inte att vara begränsad i tid och rum och geografi. Så som Jesus var den gången han kom. Några år här på jorden. Han kommer inte att vara begränsad till vad vi som hans nya kropp idag behagar göra. En dag. Så lovar Bibeln att han ska träda fram i all sin härlighet. Han kommer att handla i framtiden, var så säker. En dag kommer han tillbaka till jorden. Och då ska han ta sin stora allmakt i besittning fullt ut. Och då kommer det vara för sent att ge vårt fulla gensvar till honom. För då är vi framme vid domens dag. När varje människa ska stå till svars inför den levande guden, den helige, för våra handlingar här på jorden. Uppenbarelseboken 11 säger, och det är historia skriven i förtid. Där står det, du har nu intagit din stora makt. Kan du se det? En dag så kommer Jesus att träda fram, synligt för alla människor. Alla knän ska böjas. Och då ska han inta. Han ska inte längre vara begränsad. Men innan den dagen så tror jag att vi ska få se en väckelse. Innan den dagen så tror jag att vi som kallar oss kristna ska bli så brinnande så att vi frammanar Guds heliga ande att falla över folket. Gud önskar väckelse. Och vet du, människorna där ute i världen, tror du de bryr sig? Ja, vet du vad? Jag tror att de bryr sig. Och jag tror att människorna där ute, de längtar. De längtar från djupet av sitt hjärta. De kanske inte vet vad de längtar efter. Men de längtar efter någonting nytt. De längtar efter att se en mening med sina liv. De längtar efter att få se ett sammanhang som passar in varför de är här och vart de är på väg. Människor längtar, och i brist på kunskap så går man under. I den här postmoderna världen där allting är relativt, där ingenting är fast, där din sanning är lika rätt som min sanning, där allt beror sig på, där det inte finns några fasta normer. Normkritik är ordet för dagen, inte sant? Det finns inga riktningslinjer, inga regler som är allmängiltiga. I en sån värld, där längtar människor efter någonting som är fast, efter någonting som håller och lita på. De längtar efter någon att hålla i handen när det blåser. Kort sagt, de längtar efter Gud. Människor längtar efter att kyrkan ska våga stå för det som den är upprest för. Och när präster och kyrkliga ledare ser ut som om de har förlorat sin egen tro, vet du, då har inte kyrkan längre så mycket att erbjuda en törstande mänsklighet. När ord som synd, som skuld, som dom suddas ut ifrån vårt vokabulär. Vet du, då känner människorna de här sakerna. men de har tappat bort botemedlet. Synd är någonting underbart, för det finns ett fantastiskt botemedel. Synd! Om du erkänner din synd så finns det ett underbart botemedel. Det finns förlåtelse, det finns renhet, det finns upprättelse. Men för bortförklaringar så finns det inget botemedel. Då får vi gå där och lida. Vi läser om och om igen i tidningarna om kändisar. De här kändisarna, de här stora människorna som har nått helt upp på toppen. Helt upp på höjden av sin karriär. Och så ser vi en rubrik. Den och den är död. Står ingenting mer. Så efter några dagar så kryper det fram att de orkade inte leva längre. Kommer du ihåg Whitney Houston? Den fantastiska sångaren som intog en hel värld. Och med sin röst så bedårade hon människor ut över hela världen. Åh, vad jag älskade att höra henne sjunga. Fantastisk röst. Hon började sitt liv i en kyrka. Hon började sin karriär i en kyrka. Hon började i den kristna församlingen. Men så tog världen och karriären över mer och mer. Och så slutade med att hon inte orkade leva längre. Och Kevin Costner säger på hennes begravning: trots hennes styrka, trots hennes storhet, så hade hon en sån sårbarhet. Och hela livet så levde hon med de här frågorna. Är jag tillräckligt bra? Är jag tillräckligt vacker? Kommer de att älska mig? En sårbarhet. En längtan som bara kan stillas av Gud. Vet du, Augustinus, han säger: min själ är orolig till dess den finner sin vila i Gud. Och i Predikaren så läser vi att evigheten är nerlagd i människornas hjärtan. Det finns en längtan som ligger där sedan skapelsen, som inte kan bli tillfredsställd förrän vi finner fram till den levande Guden och gemenskapen med honom. Så läste vi den här veckohelgen, så läser vi om Soran Ismail. Läste du rubriken i Dagens Nyheter? En stor rubrik på första sidan. Jag tror det var i fredags. Så står det: när ridån går ner. Vet du vem han är? Den stora komikern som gjorde stor landsomfattande karriär i förbindelse med valkampanjen 2014. Som driver det ståuppkomiker. Och så står rubriken: när ridån går ner. När skratten tystnar. Då tar depressionen över. Tror du det finns en längtan? Tror du det finns en längtan där ute i världen? Tror du att de vill se något nytt ibland sig? Vet du, människor där ute, de längtar. Och så söker man i ny andlighet. Man söker i andra religioner. Man söker i astrologi och själavandring. Man längtar att få börja på nytt i sina liv. Det är som den där datorn som har kört fast. Man längtar efter att det bara skulle finnas en knapp som säger omstart. Och så får man börja på nytt. Man längtar efter en nystart. Och så söker man i bantningsprogram och i träningsprogram. Man ger sina nyårslöften: jag vill börja på nytt. Och jag berättar ofta om det där tv-programmet som jag såg hemma i tv-soffan för många år sedan. Det var ett program ifrån ett behandlingshem för unga tonårsflickor. Och så sitter en flicka, hon kanske var 12-13 år. Så sitter hon där i tv-rutan och kameran går obarmhärtigt in i närbild på hennes ansikte. Och så berättar hon om det livet som har gått så i stycker, som har gått sönder på grund av kanske hennes, inte så mycket hennes egen synd som andra synd runt omkring henne. Men hennes liv var ödelagt i droger och alkohol redan i väldigt, väldigt unga år. så ser hon in i kameran. Och jag tyckte hon såg rakt in i mitt hjärta. Och så säger hon de där orden. Jag önskar att jag skulle kunna få bli född en gång till, säger hon. Och jag bara ville ropa. Ja, men du kan få bli född en gång till. Du kan få ett nytt liv. Och så kunde jag bara sitta där i tv-soffan och be, gode Gud, låt en kristen vara så lyhörd inför din röst idag så att de ser det här finns i hennes närhet och går till henne och talar om, du kan få börja på nytt. Det finns en omstartsknapp som du kan få trycka på och datan blir fräsch igen och fungerar och hakar inte upp sig. Gud kan börja om i våra liv. Människor där ute, jag lovar dig, de väntar efter någonting som är fast. Någonting som tål att hålla sig till. Någonting som inte vacklar när tyfonerna drar in över land. När terrorattackerna slår till emot olika köpcentra. När det ena efter det andra sker i våra liv. Och när livets tillfälligheter slår ut i att oskyldiga människor blir mördade. När falska religioner visar sitt rätta ansikte. Jag lovar dig, människorna där ute, de längtar efter att se någonting nytt. Och när bruset från festen, när fyllan har gått över och bakruset slår till. När nöjeslivet har blivit stilla och ensamheten slår till med kraft. Då längtar människor efter det som vi har och ger dem. Världen längtar efter en väckelse. Och det finns bara en kraft idag som kan utlösa den väckelsen. Och det är vi som kallar oss kristna idag. Det är Kristi nya kropp på jorden. Och vi kan bara göra det om vi går in i och ger en respons till det som Gud vill göra. Församlingen, de kristna, är Guds enda möjlighet idag att förlösa en väckelse. Men vi är också det största hindret, för vi håller på med så mycket annat. Hela världen är under ockupation. Och du och jag, vi är liksom Guds rikets ambassadörer. Vi talar Guds rikets order in i denna mörka världen. Är du med? Förstår du att du är en ambassadör? En Guds rikets ambassadör i en mörk och syndfull värld som håller på att gå sönder och gå under. Och Joels bok säger, stark är den som utför hans order. Om du går ut i den här världen och vet att du talar och lever i det som Gud har sagt till dig att göra. Då ska du veta att du har hela Guds resurser, alla Guds resurser i ryggen. Och du kan tala och gå med hans auktoritet. Gud vill någonting. Människorna vill väckelse. Gud vill väckelse. Vad vill vi? Vet du, det är alltid det samma receptet som Gud kommer tillbaka till gång på gång när han vill göra någonting nytt. Vi tror kanske att världen var så annorlunda på 1800-talet när John Wesley och Charles Finney och William Booth och Catherine Booth och Branwell Booth och alla de fick se väckelsen komma. Men jag ska tala om att om du läser litteraturen ifrån denna tiden så ska du få se att de hade precis samma saker att kämpa med. Samma rörelser, samma oandliga rörelser som stod emot Guds rikets principer fanns den gången som de finns idag. De hade samma kamp. Men de gav sig helt till att låta Gud få använda dem så som han ville. Det handlar inte om att vi ska sjunga starkare. Det handlar inte om att vi ska sjunga vackrare. Det handlar inte om att vi ska ropa högre. Det handlar inte om att vi ska hitta bättre metoder. Nej, det handlar om att vi ska gå in och ha fokus på levande Gud. Vi kan utlösa en väckelse genom att Gud får börja tala till oss. Och det är fyra saker som jag vill nämna innan jag är färdig här. Som jag tror att Gud vill peka på igen och igen och igen. Den första punkten, den är: gör er av med all synd. Tillåt inte den där lilla älsklingssynden. För den ödelägger all din kraft. Gör dig av med all synd. Lite surdeg syrar hela degen. Och hur gör man sig av med synd? Ja, det finns bara ett sätt. Bekänn. Säg: ja, jag talade illa. Ja, om den där personen. Ja, jag sa de där orden. Den där lilla synden. Ja, jag satt och såg på den där filmen som jag inte borde ha sett på. För den skapade orenhet i mitt hjärta. Säg som det är. Bekänn synden. För om vi bekänner våra synder så är han trofast och rättfärdig. Och han förlåter oss synderna. Observera, det är som om någon tror att Gud har fått talfel och att han säger förlåter, men egentligen menar tillåter. Han gör inte det, han säger jag förlåter, jag tillåter inte, men jag förlåter synden. Det gör han upp i himlen. Han stryker ut den för sina ögon, men så gör han en sak till. Han renar mig från all orätt. Han renar mig. När jag bekänner så får jag vara ren. Jag vet att jag syndar och jag vet att jag har syndat, men jag får vara ren. Och jag kan se dig i ögonen och säga jag är ren för jag bekänner min synd. Det är, jag tvättar mig med den kristnes tvål varenda dag. Jag bekänner min synd och jag ber om ny rening i mitt inre. Katrin Boton talade om att Satan, han har en spegel. Och på ena sidan så är den konvex. Och på andra sidan så är den konkav. På ena sidan så vill den göra synden så liten så att det inte ska behövas någon förlåtelse. Och på andra sidan så vill han göra synden så stor så att du aldrig kan tro att Gud skulle kunna förlåta din stora synd. Men vet du, säger Katrin Boton, Guds spegel, den är fullständigt rak. Den visar dig din synd precis som den är. Och så får du bekänna och ta emot förlåtelse och rening. Första punkten, gör dig av med all synd. Andra punkten är en följd av detta. Förlåt de andra. Förlåt dem som har gjort dig illa. Och det här är precis lika viktigt. Blodet från Golgata till förlåtelse flyter in i ditt liv. Men om du bara stoppar upp där så har det ingen nytta. Du måste låta blodet från Golgata flyta vidare ut till de andra. Du måste släppa taget om den synd som andra har gjort emot dig. De sitter inte fast i den synden som de har gjort emot dig. De sitter inte fast i det onda ordet de sa eller vad de än gjorde mot dig. Men du sitter fast. Och Gud vill inte att du ska sitta fast. Han vill att du ska släppa taget. Han vill att du ska vara fri och tjäna honom. Och jag vet att det finns synd som inte går med mänskliga medel att förlåta. Men Gud vill att vi ska släppa taget. Och det säger vi till Gud när vi, det gör vi när vi säger till Gud: jag vill förlåta. Och där börjar en resa. Där börjar en resa mot befrielse. Och vet du, jag har sett många människor som har gått i årtionden och burit på bitterhet för någonting som hände för länge sedan. Så har de blivit sjuka i sina, inte bara i sina sinnen, men sina kroppar. Och så har vi fått hjälpas åt och släppa taget. Och så har läkedomen kunnat börja. förlåt, ta emot förlåtelse, förlåt. Den tredje punkten är läs ordet och lyd. Hör och gör. Låt det inte stanna med att du hör. Men lyd den helige andes minsta maning. När vi var unga på sexan så levde vi med ett. Vi brukar säga att vi levde med ett ben i kåren och vi levde med två ben ute i världen. Hur nu det går till. Men vi levde inte som kristna. Vi hade inte haft vårt andliga genombrott ännu. Så kom det ibland människor in i kåren, unga människor som faktiskt hade haft ett möte som vi ännu saknade. Och när de såg våra liv så blev de väldigt besvikna på de kristna. De hade väntat sig någonting annat. Och jag kommer speciellt ihåg en ung kvinna som kom ifrån landsbygden. Och så fick hon se hur vi levde. Och så blev hon så besviken. Och så försvann hon bort ifrån den kristna gemenskapen. När vi sen hade vårt genombrott 1975 i den karismatiska väckelsen så var vi vilda och vi hängde högt och lågt och vi hade bara ett för ögonen och det var att göra Jesus känd för hela världen. Och så vid ett tillfälle så bara hör jag in i mig hennes namn. Och jag bara kände, jag måste ta kontakt. Jag måste ta kontakt. Och det tog inte lång tid för vi var lydiga på den stunden. Så i min passion och i min iver så sätter jag mig på spårvagnen eller vad det var. Och jag reser ut i förorten där den här kvinnan, jag visste att hon bodde. Ringer på dörren oanmäld. Jag kommer in i ett kaos med en massa barn som, det hade gått många, många år nu sedan den gången vi hade tappat kontakten. Och jag bara känner så fort jag ser henne att nu kommer jag olämpligt. Det här är inte rätta tiden. Och jag tänkte jag måste ha hört fel. Men för nu hade hon det så jobbigt. Och så måste hon servera mig kaffe och ta emot mig. Och jag tänkte nu gör jag bara hennes börda ännu tyngre. Men jag hade hört. Och jag berättade för henne om vad som hade hänt i mitt liv. Jag bad henne om förlåtelse för vad jag hade gjort genom att inte leva som en kristen den gången. Vad jag hade gjort emot henne. Och på något sätt så trasslade jag mig igenom det här besöket. Och så åker jag därifrån. Och jag kan säga att jag kände mig som en våt katt. Jag slokade hela jag och jag reste därifrån och jag försökte glömma hela den här situationen så fort jag bara kunde. Så några år ännu senare, vi hade flyttat till Norge och vi kommer tillbaka till sjätte kåren. Och vi går upp och lokalen där nere var alldeles fylld. Och jag kommer upp på första raden och vi skulle tala och ha gudstjänsten där. På första raden så sitter den här kvinnan. Och jag kände hur hela skammen kom tillbaka. Hur hela olusten och det här obehagliga kommer tillbaka. Men jag visste att efteråt så måste jag gå ner. Jag måste hälsa på henne. Och kanske var jag nästan beredd och till och med be om ursäkt för vad jag hade gjort. Men så går jag ner efter mötet och hon strålar emot mig. Och så säger hon, Rut, den dagen som du kom på besök, då vände jag tillbaka till Jesus. Och nu är jag och min man och våra barn, vi är aktiva i den kyrkan som ligger nära oss. Vet du, vi måste höra när Gud säger. Det är inte säkert att du får omedelbar respons så här. Men du måste vara lydig i alla fall. När Gud säger, ring till Ester eller ring till Kalle eller ta kontakt. Gör det. Det är där det börjar. Det är där den där lilla sprickan i väggen som idag finns mellan världen och Guds rike. Det är där sprickan börjar. Vi måste börja bryta igenom. Och sista punkten är bekänn Jesus namnet öppet. Och jag brukar säga att det är inte svårt idag att säga att jag är med i Frälsningsarmén. Det är inte svårt ens en gång att säga de där orden. Ja, du förstår, jag är en kristen. Och så går man vidare. Det är inte svårt att bekänna jag tror på Gud idag. Vi får göra det. Men jag vill påstå att stötestenen det är när vi säger Jag tror på Jesus Kristus, Guds son, världens frälsare, min frälsare, som vill frälsa också dig. Då blir det svårt. Men vi måste börja och bekänna Jesus namnet öppet. Och vet du, jag längtar efter en frälsningsarmé. Jag längtar efter den här befrielsearmén som reser sig upp. Som reser sig upp och där varje soldat intar sin plats. Där varje officer står på sin post och tar ansvar för sin flock. Och leder den i kampen mot det onda. Rena från synd. Fria från oförlåtenhet. Rörliga och sanna i hjärtegrunden. Vårt uppdrag, det är att frälsa människor. Och om det är någon här som inte är frälst, så vill jag bara tala om för dig. Du kan få bli frälst idag. Du kan få ta emot den frälsning som Jesus har köpt åt alla som vill. Att bli frälst, det är att bekänna sitt beroende av Gud. Att bekänna sin synd. Det är att tro i sitt hjärta att Jesus faktiskt lever idag. Och det är att vara villig att bekänna Jesus som Herre i sitt liv. Det är att mista sitt liv. Men det är för att vinna det. Och om vi inte vill mista våra liv, så kommer vi att mista dem. Var så säker. Tozer har sagt, väckelsen kommer bara till dem som vill ha den. I varje generation är de rättfärdiga alltid få. Men se till att du finns bland dem. Gud behöver inte så väldigt många, men de han behöver, de behöver han till 100%. Är vi ett hinder eller är vi en möjlighet för Gud? Jag ska sluta med en bild. Vi var för några år sedan på Hawaii. Jag hade alltid längtat till Hawaii, och så kom vi till Hawaii. Och så skulle vi köra en tur runt den här ön med den bil som vi hade hyrt. Och så kommer vi fram till en höjd där ovanför Stilla havet. Och det var en massa bilar som var parkerade där. Och vi tänkte, här händer det någonting. Så då stannade vi och så skulle vi gå ut och se. För vi såg att en massa människor stod där och spanade ut över Stilla havet. Så vi stannade och vi gick ut och så såg vi något underligt. Långt ute i havskanten där, långt utifrån land, så såg vi en massa människor. Och först så tänkte vi, här är det en båt som har kapsejsat. Här är det någonting allvarligt som har skett. Vi såg bara en massa huvuden där ute. Kanske 20, kanske 30 människor som låg där långt utifrån land. Och vi förstod inte vad det var. Men sen när vi hade stått och sett en liten stund, då förstod vi vad det var vi såg. För det kom en väldig våg och bröt in mot land. Och när den här vågen kom, då såg vi de här huvudena. Då såg vi att de var beredda och de bara låg och väntade på den här vågen som skulle komma. Och när vågen kom, då tog de sina surfbrädor och så hoppade de upp och så surfade de på den här väldiga vågen in emot land. Och det blev en predikan för mig. De var beredda. De bara låg där och bara väntade på den rätta vågen. Och vet du, jag tror att vi är Guds församling idag. Vi får vara som de där surfarna. Vi ligger där ute i hans kärlekshav och vi är beredda. Och när vågen kommer så bara är vi beredda. På surfbrädorna, upp och surfa med i det som Gud tänker göra. Gud har något fantastiskt i beredskap för Södertälje. I varje generation är de rättfärdiga alltid få. Se till så att just du är med bland dem. Må Gud välsigna er alla. Han älskar er så oändligt mycket.